Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Välkommen till min filosofiska salong. Det känns alltid lite högtidligt att säga det, men filosofi är ju det som är här och nu väldigt mycket av vår existens faktiskt. Så det är inte så svårt som det låter. Välkommen hit, Åsa Moberg.
Tack.
Författare, Özneyen, komiker och skådespelare. Håller ni med mig att filosofi är ju sånt där som egentligen livet handlar om?
Ja, alltså det har jag gradvis förstått. Att det var hela poängen med existentialismen faktiskt. Att de gjorde, för före det tror jag det hade varit något mer avskilt. Men deras idé var att allting kan bli föremål för en filosofisk begrundan och betraktelse.
Mm. Och jag hade Lena Andersson här, ska jag bara säga, som sa att varenda människa har den här förmågan att filosofera. Det är bara att man måste använda den där muskeln och träna sig och tänka så. Så att jag börjar och ställa en fråga. Är blod tjockare än vatten?
Ja, vid första tanken så är det ju det. Och sen ju längre man tänker och ju mer man tänker, så kanske man måste börja omvärdera vad det är och hur det egentligen ligger till och så.
Mm. Hur tänker du då när du börjar fundera mer kring det?
Nej, men man kommer ju i vägskäl i livet tills man bara, men nu får det vara nog. Eller att nu kanske det, nu är det här min familj eller och så vidare. Så att, ja.
Och du menar att då är det så att man, vissa saker, där bryter man även om det är familj, om det är så att man kommer till den där punkten, är det så du menar?
Ja, om det kanske är så här stora svek eller högförräderi eller vad det är. Eller alltså, då tror jag man bryter. Och då tror jag att det brytet, alltså det brottet är också mycket hårdare än vad man kanske skulle ha haft med någon annan.
Med vän? Med
vän. Ja.
Mm. Hur tänker du?
Alltså jag har ju verkligen omvärderat, jag skulle säga ja, blod är mycket tjockare än vatten, och det skulle jag ju inte ha sagt om du hade frågat mig för 50 år sedan. Alltså jag har skrivit en självbiografi och funderat mycket över mitt liv, och jag tog ju enormt avstånd från...
Ska vi bara visa den?
Ja, det är just det. Den är inte nyutkommen, den kom 2017. Den handlar delvis om den här omvärderingen, kan man säga. Mm. Därför att när jag blev krönikör på Aftonbladet 1968, åren, då var det ju... Alltså i 68-rörelsen ingick det ju någon slags avståndstagande från det biologiska, den traditionella familjen, det... Jag måste säga, min upplevelse av feminismen var ju att mammor var ju någonting som man absolut skulle ta avstånd från. Alltså, jag vill inte bli som mamma, det var en slags mantra. Och min mamma dog 1986 och jag var ju då 39 år. Och vi försonades i den meningen att jag slutade bråka med henne, men jag... Ju mer jag har tänkt på henne så tänker jag, hon var nog en bra mamma, men kanske inte just för mig. Men det här att man kan se människor klart, och de som man har blodsband med är man ju tvungen att förhålla sig till resten av livet. Mm. De kan vara hur döda som helst, de är på något sätt med i alla fall. Alltså.
Jag tänker att är blod tjockare än vatten, var min frågeställning till. Då tänker jag att det behöver ju inte varken vara positivt eller negativt, utan det är bara det att familj och släkt måste man förhålla sig till, som sagt. Man blir inte riktigt av med dem. Nej. Oavsett om man försonas eller inte försonas. Och så, de finns där hela tiden, på gott och ont verkligen.
Och den här, som också var en existentialistisk idé då, att man behöver inte sin biologiska familj. Man ska bygga sig sin egen. Mm. Man ska välja de människor som man vill ha i sin närhet. Och det tyckte jag var en väldigt vacker tanke då när jag var ung. Och jag ser ju nu, jag har inga barn och du har inga barn heller, men den här, man försöker bygga relationer till andras barn. Jag vill gärna ha typ barnbarnsmänniskor omkring mig, alltså den åldern, jag vill ha småbarn omkring mig. Men man kan ju se att det är den riktigt stora skillnaden som jag uppfattar, det är ju att man kan inte gräla och förvänta sig att den här relationen finns kvar. Alltså man har en, om man har en mamma och en pappa, eller en mormor och en morfar, så kan man... Jag undvek min mormor i 30 år. Hon var jätteglad när hon fick återse mig. Vem annan skulle vara det?
För den är en helt annan relation som ändå finns där hela tiden. Du har pratat om syskonbarn ofta.
Ja.
Håller du med om det här? Att de är syskonbarn men man kanske inte kan bete sig eller ha den relationen som en förälder har till dem?
Nej, vilket också är tur. Mm. Jag älskar ju mina syskonbarn och jag vill ju alltid vara den bästa farbron och morbron till dem. Mm. Och sen så lär jag dem jättedumma och fula saker så att de inte lär sig av sina föräldrar. Och sen lär jag dem att göra uppror mot dem och sen så lämnar jag dem. Och sen så, ja. Men det är ju också ens rättighet som morbror eller farbror, tycker jag. Men samtidigt så är det ens skyldighet att försöka vara en så bra förebild som möjligt för dem. Och det här med blod är tjockare än vatten, ja, det stämmer ju också. För att alltså när jag var gift och pratade folk, hur kan du skilja dig liksom sådär. Mm. Och sådär. Men när man får barn med någon, jag brukar säga såhär, den du får barn med blir du aldrig av med.
Nej.
Alltså, och det är ju också så det är med livet liksom, att det är och min mamma har sagt kanske 1000 gånger, det spelar ingen roll, du kommer alltid vara min son. Alltså, du slipper inte mig. Och jag kommer alltid säga ifrån, och jag kommer alltid säga till dig.
Jag kommer alltid älska dig.
Ja. Mm. Och det känner man ju också.
Men det är också intressant, jag hade Denise Rydberg här och hennes pappa. Hon bröt helt och hållet kontakten med sin mamma när hon var 14 år. Och hon säger att det här har omgivningen inte kunnat acceptera. Det här är så
familjen tabu. Alltså? Eller?
Nej, omgivningen överhuvudtaget. Du kan inte förstå, men du kan väl försöka. Har du verkligen gjort det och så vidare? Och då är det ju ett brott mot just det här att blod är
Det är nog väldigt provocerande. Ja. Därför det är så många som har lust att bryta på det sättet som inte gör det. Mm. Jag hade sån lust att bryta helt med min mamma under en lång period när alla våra kontakter var av den där sorten att jag var elak och hon började gråta. Och jag tror inte att jag menade att vara elak, utan det bara blev så. Liksom. Det var när det uppstår en slags svårighet i en kontakt, så är det ju... Om man inte går i terapi och får hjälp att reda ut sådana saker, så är det väldigt svårt att ta sig ur på egen hand.
Men du bröt inte?
Nej, hon blev så sjuk. Hon fick leukemi. Mm. Och då kände jag, och hon var sjuk i 5 år innan hon dog. Mm. Och då kände jag bara, nej men nu lägger jag ner. Det är, alltså, när hon fick sin diagnos efter ett par år, först visste man inte vad det var. Men då kände jag, det här är en dödlig sjukdom. Jag kan inte hålla på och liksom bråka med en människa som inte kommer att leva så väldigt länge. Och då hade vi den här relationen att när jag ringde till henne, du ringer förstås bara för jag är sjuk.
Mm-hmm, och då blir det istället. Men jag tänker på att det du beskrev från 68-rörelsen när man nästan suddade ut allt det där med arv, utan det var miljö som var så viktigt. Det var så människan påverkades. Ja. Och det gick då att förändra människor väldigt mycket med det tänket naturligtvis. Också genom miljön. Men då tänker jag så här att jag tycker man ser idag ändå, också kanske för att man har flyttat från land till stad väldigt mycket, inte bor tillsammans längre kanske på samma sätt, att vänner har blivit någonting som har blivit oerhört starkt också, som en sån där, man säger ofta, extended family. Mm. Att vänskap kanske har fått en ännu större betydelse idag, tänker jag.
Ja, och så är det ju att man är ju mer med sina arbetskollegor än med sin egen familj oftast. Alltså, jag jobbar ju 8 timmar.
Tidsmässigt är det ju så.
Så är det ju så. Mm. Och man förstår ju att en hel del kärlekssituationer och relationer uppstår
Men om jobbet, man byter arbetsplats... Då
blir det ju nytt. Då blir det nya.
Precis, och ja, det är inte, men så är det ju inte med familjen.
Nej,
eller släkten.
Men den har du ju kvar. Men, mm, men just det där, men när du är vän med någon väldigt, väldigt länge. Jag kan ju ta mitt exempel med min bästa kompis Måns Möller.
Mm.
Alltså, vi är ju som ett gammalt giftpar. Vi har jobbat ihop i snart 20 år. Mm. Alltså. Och ja, och jag älskar Viggo och hans son. Alltså, jag är ju farbror. Liksom. Mm. Det blir ju så. Mm.
Är det jämförbart med släkt och familj? Skulle du
ja,
säga?
Det blir ju det till slut. Liksom. Mm. Det blir ju det. Alltså, vi firar ju somrar tillsammans och jag är med Viggo och i poolen och vi har, håller på och leker. Precis som jag skulle ha gjort med mina syskonbarn. Mm. Alltså.
Det tror jag också. Och jag skrev en bok 2011 som heter Väninnorna och jag.
Mm.
Om mina sju av mina viktigaste väninnor genom livet. Och återknyter jag kontakten med två ungdomsväninnor. Ulla Ginsberg och Simon Södhjelm. Som jag lärde känna i gymnasiet. Men som jag sen på något sätt hade tappat bort genom livet. Men det är... och det var då, om man tar som Märta Tikkanen. Som en väldigt viktig människa i mitt liv. Men det tror jag... Jag tror att vänskapsrelationer har nog varit viktiga för människor i alla tider. Men vi ser den relationen nu mycket tydligare och människor pratar mycket mer om den. Och såklart i ett samhälle där så många lever i singelhushåll så är det ju, alltså, då blir det ju viktigare alla sociala nätverk som man kan bygga upp för att stärka sig själv. Liksom. Jag tror att alla människor behöver någon slags sån här personlig assistent i livet. Och då, många får till det genom att leva ihop med någon. Men man behöver liksom ett vardagsstöd i tillvaron för allting. Alltså i alla situationer. Och då är det klart att det är jätteviktigt med vänner. Om man...
För jag tänker att om vi pratar om blodspann som man... Det låter ju på er som att man kan nästan inte, oavsett om de är positiva eller negativa, bli av med dem. Man måste förhålla sig till dem. Är det samma sak med vänskapsband då, tänker jag? För där kanske man måste uppföra sig på ett sätt så att man bevarar de här vänskapsbanden. Man kan inte bete sig hur som helst. Man lite grann kan kanske, tror man i alla fall.
Mm. Nej, men jag tror absolut att det är så.
Ja.
Jag håller med.
Mm.
Sen är det ju så här med just... Jag tror också det är olika i olika delar av vår värld. Alltså hur man är med blod och är tjockare än vatten eller inte och så vidare. I ett fritt, demokratiskt samhälle som vårt Sverige. Där det finns sociala skyddsnät. Där man har den här gemenskapen. Där man inte behöver vara rädd för militär eller sekteristiska grupper och så vidare. Då tror jag man är mycket mer öppen och mer familjär med vänner och nära. Än om man skulle kanske då vuxit upp i Afghanistan eller Syrien eller Somalia eller då. Alltså att jag tror att det blir olika eller Ecuador eller var som alltså där det kanske samhälls alltså skyddet inte är lika starkt utan där man måste förlita sig på släktband eller blodsband att man
för att samhällets skydd är inte lika starkt.
Exakt. Mm. Exakt. Och det tror jag då blir det också annorlunda hur om blod det är alltså blod är tjockare än ja men det är olika chock till olika samhällen. Mm.
Ja, och sen är det ju ofta mycket större grupper, alltså om man säger familjegrupper och sådär. Alltså har man typ, jag har 4 kusiner. Har man 4 kusiner eller 34 kusiner som jag träffade någon från Iran som hade, så kan jag känna att det är en väldig skillnad i, alltså då är det ju möjligt att behovet av vänner alltså rent matematiskt måste vara mindre för bland 34 personer så hittar man antagligen någon som man dessutom kommer väldigt bra överens med och funkar. Det är ganska sannolikt om man har 34 att välja på att det är något som funkar.
Men jag har nästan 34 kusiner och då tror jag en anledning till att man har kontakt är att vi har en plats. Och det hade man kanske också mer för att man hade ett mindre samhälle eller man bodde nära varann. Att närhetsprincipen blir också viktig.
Ja.
Annars odlar man inte de här banden faktiskt.
Ja, helt rätt.
Så måste det vara.
Vi har ju splittrat familjer väldigt mycket genom att vi har flyttat nu.
Alltså en sak som jag har funderat mycket på i olika sammanhang det är ju det här att mänskliga kontakter, man kan tro att vi kan välja dem på något sätt. Men jag bodde ju 20 år i ödemarken i Västerdalarna på en liten ö där det fanns ingen att träffa för det var bara jag. Och så åkte jag och hämtade posten och där fanns det 3 personer som man ibland träffade och sa hej till vid brevlådan. Men om man då måste vilja ha en mänsklig kontakt, så är det ett jättestort företag. Och det är inte, det har inte bara med det geografiska att göra, utan man kan ju lika gärna liksom ha sin öde ö i sin lägenhet i en stad, mentalt alltså. Att, är man, det är svårt att ta sig över en viss vall om man är lite rädd eller tycker det är lite jobbigt. Och det är ju lite jobbigt. Alltså, att träffa andra människor är alltid lite jobbigt.
Det... Och då åker man bara rakt in med på ett släktkalas kanske.
Ja,
som en självklarhet.
Ja,
precis. Så kan det vara. Att det... Hörrni, vi byter ämne.
Ja.
Ja. Och det här ämnet som ni kan fundera kring lite grann tills vi är tillbaka, det är osvensk. Vad är det?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, jag sitter här med Åsa Moberg, författare, nöjen, komiker och skådespelare, och vi pratar filosofi. Man kan väl säga då inför det här nästa ämnet, osvensk, vad är det? Så det är bra att påpeka att du har flytt hit från Turkiet och kom hit som 8-åring, stämmer det?
Ja,
ja,
precis.
Och med dig, Åsa, så är det väl, du är ju svensk, men mamma kom från Finland.
Ja, min mamma var finlandssvenska.
Ja.
Och det är ju, då kan jag säga, det tog alltså, jag tror jag var så där typ 37 år innan jag förstod att min mamma var invandrare.
Mm.
För att hon talade inte finlandssvenska. Och hon var väldigt noga med att alla...
Hon talade inte, jag tyckte hon sa att hon var finlandssvenska.
Ja, hon var finlandssvenska, men hon talade inte finlandssvenska. Alltså, man kan ju låta lite så... Alltså, väldigt många finlandssvenskar behåller sin dialekt, och den är väldigt vacker. Och jag blev alltid retad när jag kom hem från mormor och morfar och moster Anita och morbror Harry på sommaren, alltså efter sommarlovet då, för att jag pratade som dem i 3 dagar eller så innan jag kunde växla tillbaka.
Mm.
Och det var inte alls populärt på Lidingö där jag bodde. Men, alltså, jag fattade inte att hon var en invandrare. Hon klarade sig, hon läste ju alla böcker, såg alla filmer, gjorde allting. Allt som vanliga svenskar gjorde, och hon gjorde det ofta mycket mer effektivt och duktigt. Hon var extremt angelägen om att bli en riktig svensk. Och jag har inte sett det där förrän långt efter hennes död. Alltså mönstret i... hur ambitiöst hon läste till exempel.
Mm. Men ordet då, osvensk. Jag tänker ibland att man som född i Sverige säger det lite, ja, jag är lite osvensk. Och då är lite koketterar med det och tycker att det är lite...
Det är jättefint. Jag tycker det är jättepositivt.
Jag har blod, jag har latinskt blod i mig, och så är jag lite osvensk.
Ja.
Lite hejsan tjosan.
Jo, men ja, alltså det är ju... Det är oftast i positiva ordalag man säger att det där var lite osvenskt. Mm. Det kändes lite osvenskt. Alltså, som att det var någonting bra.
Mm.
Samtidigt bor vi i ett land där de flesta måste bli svenskar, verkar det som. Alltså, det finns ju inget finare än svenskt. Alltså, alla ska anpassa sig till det svenska. Men samtidigt så det blir ju jättekonstigt för de invandrade att komma hit och bara... Ja, alltså man ska bli så svensk som möjligt. Men så det finaste som finns, det var osvenska. Så då blir det såhär, tillbaks till ruta 1 hela tiden.
Det blir så
konstigt. Hur har du hanterat det då?
Nej, men jag är ju, alltså, det har ju tagit mig väldigt många år. Men jag är väldigt trygg i att jag är av kurdisk börd. Alltså, min etnicitet är ju kurdisk, men jag är också svensk.
Mm.
Och det är det här som väldigt, alltså, många har svårt att förstå.
Och få ihop.
Att man också... Alltså, jag väljer vad jag är. Och när jag är jättestolt över att vara kurd och jättestolt över att vara svensk. Och jag kan skämmas över att vara kurd och jag kan skämmas över att jag är svensk. Alltså, men det fattar inte folk ibland. Alltså.
Säger du osvensk ibland? Använder du det ordet?
Ja, det gör man ju. Alltså, om man, alltså, det beror på vilket ordförråd du har och vilken vokabulär du har. Och så. Det är ju det som är själva. Klart man gör det. Alltså, jag använder det i min stand-up. Och lite
va, när du säger det, vad betyder det då?
Nej, men då använder jag det som ett skämt i det här att man... Alltså, ja, ska de komma hit, ska de bli som oss? Ja, okej, då ska vi bli som er. Och vem av er ska jag bli då som? Alltså, man ska komma hit, ska man bli som dem? Men vem av er ska bli allt det här? Ja, och sen när man kanske försöker bli det, då får man ju reda på att det finaste som finns... Du var osvensk, men vad är det här?
Jag hade väldiga problem med det här när jag var tv-kritiker i Aftonbladet. Och det var i 10 år, alltså 86-96. Och skulle skriva då 15 tv-recensioner i veckan. Det finns ju knappt längre. Alla tidningar hade en daglig tv-recension. Kan man upplysa nästa generation.
Man kastade sig över.
Ja. Och då var mitt vanligaste, när jag kände att någonting var riktigt bra och fint, då skrev jag att det var osvenskt. Och då blev jag så småningom medveten om att detta var ett så vanligt ord hos mig, så jag fick liksom stryka.
Vad betyder det för dig då?
Då var det någonting... Man ska säga lite mera flödande, lite varmare, lite roligare, lite mer underhållande. Om jag tar en programledare som var typiskt osvensk, så var det Jakob Dahlin. Han var ju då Rysslands expert i allting annat, men han hade liksom så många drag i sitt sätt att göra underhållning som jag uppfattade som otroligt osvenska.
Och då var det positivt.
Ja, då var det högsta beröm. Mm. Och så fick jag bara systematiskt börja sluta med det och hitta på något annat, några andra positiva ord. Men jag fick alltid själv höra när jag åkte på en språkresa till England och sen till Lausanne för att lära mig franska, alltså som tonåring, att jag kunde ju inte vara svensk. För att jag var mörkhårig och hade bruna ögon. Och så ser inte svenska flickor ut. Mm. Och det kunde alla tala om för mig. Och det var ju liksom... Också, och då kände jag att jag var osvensk. Och jag tyckte om den delen av min egen personlighet. Alltså. Mm.
Det här är ju ord. Mm. Men ord är ju viktiga. Och det är intressant vad man lägger, tycker jag, i orden. Mm. Hur ett ord kan vara precis så negativt som det kan någonsin bli för en person och väldigt positivt för en annan. Mm. Och det här använder ju du väldigt mycket naturligtvis för att vrida och vända på det här. Men det är intressant att det kan vara så olika laddningar i det, tänker jag.
Ja, speciellt vi som jobbar med det skrivna ordet. Alltså att det är ju, det är ju runt orden samhällena bildas. Och det är ju i Bibeln. Först var ordet. Alltså det är ju...
Men jag tog alltså, reda på att i Danmark, eller det kanske är någon av er som har sagt, att så finns inte ordet odansk.
Nej, det förvånar mig inte alls.
Nej, det är intressant.
O-norsk har jag inte heller.
Men okurdisk, då är det inte så bra. Om man är okurdisk. Alltså,
finns det?
Ja, alltså att man inte beter sig som en kurd ska. Eller ska
en svikare
vara som,
lite grann.
Ja, nästan så. Lite som i amerikanskans un-American. Mm. Alltså det är ingen bra grej.
Och då säger man inte lite sådär, jag är lite,
lite okurdisk. Nej, det är inget bra alls. Okay. Utan då är det mer skamset.
Okay.
Då får man skämmas.
Men det är väl egentligen ingen som säger om sig själv, jag är lite osvensk. Det tror jag faktiskt inte. Utan det är nog ett sånt där som ord som en svensk använder, men om andra. Alltså,
men jag tror
men i ens handling kan man säga det.
Ja, just det, jag
gjorde
riktigt.
Så. Ja, okay, det var lite osvenskt av mig. Alltså, ja, okay. Man drack en öl klockan 11.
Lite för högt.
Ja, precis. Eller, eller hade sex på balkongen 11, klockan 11 en lördag. Lite osvenskt där.
Ja. Och då, men är det inte någonting... Alltså, De här föreställningarna om vilka vi är. Jag har hela tiden bott i utkanten av Sverige. Alltså, jag är född i Piteå, men därifrån flyttade jag när jag var 3. Så det kan inte ha präglat mig så mycket, utom att jag alltid längtar norrut. Men sen har jag bott på östra kanten i Uppland, norra Uppland. Och hörde då Åländsk journal varje dag. För jag tyckte det var så mycket roligare än att höra Dagens Eko. Liksom. Alltså, och Finlands svensk nyhetsrapportering. Sen flyttade jag till Västerdalarna och där hörde jag då Rikskringkastningens radio- och tv-nyheter. Och sen, nu bor jag vid Öresundskusten och där hör jag Danmarks radio. Och det är, nu när allt har blivit digitaliserat så är det ju, men nu kan man ju höra all världens radio på poddar. Men jag har alltid känt att jag passar i utkanten av det svenska. Liksom, längst norr, längst öster, längst väster, längst söder. För att jag känner mig som jag är i utkanten. Och men, de andra ser allting på ett annat sätt och det är väl det som är så härligt.
Men jag känner, eller jag kommer ihåg när jag växte upp att jag ville inte vara svensk. Det låter ju jättekonstigt när det är så många människor som gör allt för att passa in då, för att det är fint. Utan jag försökte hela tiden säga att jag har blod i mig, från, vilket jag har från alla möjliga andra, Italien och Frankrike och sådär. För att jag ville liksom inte gå med på det här. Och bodde utomlands också i många år. Och sen så kan jag ju komma tillbaka och tänka att det är ganska vanligt att man inte är så stolt över att vara svensk, tycker jag. Alltså jag tycker att det finns ett problem här. Om man pratar med amerikaner så finns det ju väldigt många som är stolta. Italienare är stolt. Kurder är väl jättestolta över det, va?
Ja, och
jag tycker inte jag hör det, om att svenskar säger så. Man ber lite om ursäkt.
Men jag tror att i det här så finns det också en viss alltså, det är en motsägelse i det där. För att jag har inte mött nästan något folk som är så egentligen så nationalistiska som svenska.
Mm.
Alltså det svenska är liksom måttet på det bästa egentligen. Vi är jätteduktiga. Vi är faktiskt jättebra.
Om alla blev som men, vi skulle världen
exakt,
vara jättebra.
Alltså det är, mm. men samtidigt är alltså det finns någon form av motsägelse i det där. Alltså, mm. Man säger, man är inte det här men man vet om det. Så, mm. Ja, det är det. Alltså. Ja, medan amerikanen kanske är bara we are the best. Ja. Nej, det är inte. Alltså, medan svensken bara, skulle aldrig få för sig ha den här höga tonen. Mm. Eller,
men jag tycker ändå att jag kan märka hos mig själv att när jag är utomlands, vilket periodvis har varit ofta, men jag har aldrig bott utomlands, men i korta sessioner, så känner jag mig extremt svensk och blir nästan varje sekund av vardagen medveten om att jag är svensk. Och då är jag nästan alltid positivt. Mm. Jag talar också väl om Sverige med utlänningar. Det är liksom, jag kan själv tycka att mycket är väldigt dåligt och funkar väldigt knackigt. Men är det någon annan som kommer och bråkar så?
Nej, men så här, jag tänker så här ofta. Så här, jag är också, alltså, man åker utomlands så där, och när man träffar på svenskar och så, då är man liksom, alla svenskar samlas hela tiden, alltså med varandra och är med varandra även utomlands. Mm. Alltså, det är väldigt viktigt. Utomlandssvenskar liksom, och så vidare.
Det är väl kurder också om de
skulle... men just det här om jag kan bara, alltså, hur jag har sett det så här, om vi ser att alla som har invandrat då eller flytt till Sverige skulle vara som svenskar utomlands, mm. då skulle ingen integreras i Sverige. Alltså, ingen skulle bli svenskar. Alltså, ingen skulle bli svensk till slut. Mm. För, alltså, när svensken flyttar ut, då har man, du vet, typ i Spanien och så vidare. Då är allting väldigt, väldigt mycket svenskt oftast.
Det blir sista ordet. Tack för att ni Tack. Kom. Trevlig helg, ni där hemma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.